Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 64. Sagor om glömda riken. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna.
Hej Dan.
Hej. Har du varit i de glömda rikena nu?
Jag har glömt bort dem redan och det var nog tur.
Är det därför boken heter så?
Det är därför den heter så. Den här boken ändå kallas Sagan om amnesien.
Jag tycker att titeln är väldigt fin faktiskt.
Oh ja, det är den. Den är väldigt mystisk. Jag gillar titeln.
Jag vill börja med att säga någonting positivt. Så att titeln är bra. Ja, då ger vi oss in i det här.
Ja.
Nu ska vi till K2.
Woho! Nej, jag vill inte, Dan.
Karakorum. Pakistan.
Ja, alltså det verkar ju väldigt vackert. Margit är ju duktig på att fånga känslan i den här miljön. Hon är ju jätteduktig på det. Jag känner verkligen kylan i vinden. Jag känner verkligen den här skönheten, den här karga skönheten hon beskriver i boken över den här bergskedjan. Det känner jag väldigt starkt. Och det är väldigt fint.
Bra, du sa också någonting positivt.
Eller här... hur? Jag försöker.
Yes.
Har du något mer positivt att säga?
Det ska bli bröllop.
Det ska det bli. Men andarna har ju ingen respekt för detta med planering eller någonting. För det är uppenbarligen nu det är vår. Och man kan bara åka den här tiden. För uppenbarligen är våren i Karakorum typ 2 timmar lång. På riktigt.
Och det har också varit alldeles så mycket resor i böckerna, så nu skippar vi det, för nu har vi travel powers.
Var kom det här ifrån? Varför används inte detta när vi åker typ till Island eller allt möjligt?
Ja, det kan vi fråga sig. Du nämnde väl att det är en alvritt typ, så nu kan vi det för att vi levlade upp i bok 10. Eller?
Ja, det är sant. Ja, det måste ju varit så, för att innan bok 10 så hade vi inte koll på alvritt eller så. Fast nu färdas de ju genom tid och rum. När de var i bok nummer 3 så färdes de bara genom tiden.
Fast nu var det väl inte tid? Eller det gick bara fort, men de reste inte i tiden?
Nej, de reste inte i tiden, men det tog ju inte 15 timmar flygresa. Utan det känns som det tog mycket kortare tid.
Ja, det är för att de tar genvägar genom andra dimensioner.
Jag är så förvirrad över dimensionsbegreppet. Och det är inte för att Margit beskriver det dåligt, det är bara för att mitt ordningssinne vill ha någon liksom ha någon struktur på detta. Är dimensioner som lök, alltså det ringar på vattnet, är de som i linjer, att det är liksom staplat liksom dimension 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och längst ner så har vi helvetet eller vad det nu än är. Eller hur är det med dimensioner? Eller är de bara att de flyter in och ut i varandra som någon slags glada ålar i en stor orgie?
Jag tror det är som att du och jag är i en tvådimensionell värld på ett papper. Och sen har någon vikt pappret. Så att i den tredimensionella världen så är platserna närmare varandra. Men i den tvådimensionella världen är de fortfarande långt ifrån varandra. Och det här är den 78:e dimensionen, så att här vet ni inte alls hur det fungerar.
Nej.
Det är bortom vår förmåga att förstå.
Fast din beskrivning var ändå bra. Jag förstår det lite bättre, men jag skulle ljuga om jag säger att jag förstår det helt. Men så länge Margit vet vad hon gjorde, så är jag nöjd.
Vi hoppas hon vet det.
Ja.
Jag funderade på en formulering här. Mm. De säger att de kanske är tillbaka till bröllopet.
Ja, men om bröllopet är om 2 veckor, då beräknar de väldigt mycket tid. Men i boken känns det som de är där i max 2 dagar.
Och sen är ju alla, liksom, brudparet är med på resan.
Ja, hur har de tänkt det? Det är inte bara så att vi håller bröllop och sen så kommer brudparet senare. Så...
Nu håller vi det här bröllopet. Nu har vi bestämt att vi ska hålla bröllopet. Om brudparet inte är där, då håller vi det ändå.
Ja, för jag kan ju förstå Morris argument. Min enda dotter gifter sig, så jag måste vara hemma. Absolut, men tar en Uriel ju med.
Ja.
Så att... Hela den här, ni måste hinna hem så att ni inte missar bröllopet. Ja, men det blir ju inget bröllop, men det brudparet är där.
Och nu när de ändå släpar med så mycket folk, kunde inte Tyrell ha fått följa med. Hon ville ju för sig inte det, men hon är ju typ huvudpersonen ändå.
Ja, fast har hon varit det de senaste 6 böckerna?
Hon var det i början.
Ja, jag vet. Och jag förstår hela Tyrell inte vill åka med. Men jag känner också att, ja, jag saknar till och med Äring lite grann här.
Ja. Det kanske bara det att du saknar liksom de bra plotterna som var i början av serien.
Ja, faktiskt. För hur jag vänder och vrider på den här boken så fångar den mig inte alls. Jag var tvungen att börja om, jag var tvungen att läsa om flera sidor. Det var mycket jag hade anmärkt på många olika nivåer. Det här är en bok med en jättevacker titel, men den är väldigt, väldigt, väldigt haffigt skriven.
Ja, jag drar vissa paralleller till... Nu står det helt stilla. Nattens demon. Jo.
Va?
Nattens demon var ju tillfället där isfolket spårade ur, där det verkligen blev high fantasy. Det var så här helt otroligt fantastiskt helt plötsligt. Men det fungerade ändå. Det är en bra bok.
Ja, jag tänkte precis säga det bara. Nattens demon är ju bra skriven. Den sitter jag ju slukad eller så här spikad till från sida 1 till sidans slut. Men den här boken funkar inte.
Jag tycker vi tar samma kliv här på något sätt, att vi går från, här är ju fantasynivån mycket högre än vad den var innan Nattens demon.
Mm.
Men det är ändå en liknande stort steg, att nu blir det galopperande high fantasy.
Ja, jättemycket high fantasy. Men jag tror skillnaden här är att 1, det är väldigt många huvudpersoner. 2, det är så otroligt overpowered hela tiden. Och 3, det här är inte en bra skriven bok. Jag är ledsen, Margit, men det här är inte en av dina starkaste böcker.
Nej, det är en sorglig röra. Men låt oss följa dem till Karakorum.
Ja. Och vi börjar med då att de ska åka iväg och de får någon slags sömnmedel som de ska dricka. Och Mori vill ju försöka vara lite vild och rebellisk. Jag tycker om hans vilda rebelliska sida.
Ja, den är härlig.
Ja, för det tyder på att han inte har stagnerat helt. Han är fortfarande den här vilda häxmen som ville gräva upp rödskinna och gråskinna på Island. Så han vill ju se vad den här resan handlar om. Så han försöker ju lura till sig lite mindre sömmer. Men det går ju inte, så det blir Villeman som får i sig lite mindre och ser den här resan genom dimensionerna. Och det är jätteintressant. Och sen så blev jag irriterad. Och kan du gissa vad jag blev irriterad på?
På Villemo?
Ja. Och hela isfolket som bara, tada! Jag bara, men vad gör ni här?
Fel bok!
Ja, och vad fick ni det här frikort från? Har ni tid med detta? Jag vet inte, mitt i den här tidsperioden när ni borde vara väldigt upptagna med att typ vakta på andra grejer och lösa mysterierna, bara, nej men vi exkorterar häxmästarfamiljen i dimensionen. Jag bara, va?
Var inte Mar och Shira, som alltså fortfarande lever här, ensamma resten av sitt liv så länge de levde och hade det ganska kargt, vill jag minnas? Men det här var alltså vad de höll på med egentligen.
Uppenbarligen så var de en del av Andeskaren medan de levde, och det gör ju lite bättre. Nej, de var inte ensamma. De adopterade 2 barn.
Ja, men de var ganska så här disconnected från resten av isfolket.
Absolut, men de hade ju en familj och ett sammanhang. Men för resten av isfolket, ja. Så det känns ju skönt att de ändå typ hängde med Andeskaren och fick lite familjekänsla där.
Jag vill säga någonting kontroversiellt. Jag tycker att den här första andresan, den här LSD-trippen till Karakorum, är jättebra jämfört med den vi får på slutet av boken.
Ja, tack.
Söv ner dem bara, låt oss inte uppleva det här, snälla.
Jag håller med dig till 2000 miljarder procent. Först var jag, men vad då menar du bra? Beror på mig att jämföra med, sen bara, ja, men då håller jag med dig. För den här LSD-trippen, när man får lite glimtar, där lyckas Margit väldigt bra med att beskriva den här känslan när man är lite halvvaken och sover och glider in och ut i medvetandet. Så där känner jag verkligen resan. Och jag känner och förstår intrycken. För det känns som att det slår an både på hur jag upplever det med synen, med hörseln, med känslan också. För där skriver Margit bra. För det är verkligen här, åh, men så här är känslan. Till skillnad mot den andra trippen som bara är beskrivande på näsan och moraliserande.
Ja, nu är det övernaturligt och märkligt. Och man vet inte vad som är sant och vad som inte är sant. Men på slutet är det ju, ja, som någon slags fantasyparad.
Och sen kommer de ju till borgen efter den här fina LSD-trippen och hamnar i ett utrymme under borgen som Sharma har öppnat upp. Kan vi bara prata om att Sharma går med på att göra tjänster till en vilt främmande häxans familj? Han är stödens och stenens ande. Och han bara, jo men absolut, jag gör detta. Nog för att Frira har tumme med henne, men jag tror inte hon har så bra tumme med honom.
Nej, jag kan inte förklara det heller. Och jag tycker synd om Sigilion som har då, han lyckas skapa sin borg här. Han har kidnappat Madrager, han har liksom byggt allt där. Och sen är det bara någon som fuskar sig in i hans borg.
Ja, från undersidan. Och bygger en öppning där de kan komma in och ta sig in i liksom något utrymme. Och kringgår hela hans system av magiska, av magi som ligger runt borgen. Bara genom att de fuskar.
Ja, får vi prata om hans magiska barriär här?
Ja, det kan vi göra.
Sigilion har alltså lyckats göra en jättemagisk barriär som bara stoppar alla övernaturliga andar och grejer.
Mm.
Och sen lite senare i boken lyckas han ju ta sig ut utanför den och få stryk av andarna.
Ja.
Men istället för att göra någonting konkret åt Sigilion så slänger de in honom i barriären igen, in i borgen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så att de stackars människorna måste hantera honom ändå.
Jag tänkte på det också.
Varför?
Det de säger i boken är att de kan inte göra så mycket med honom. Det fanns inget soltecken, han redan förlängt liv. Det fanns ingen vulkan. Jag bara, ursäkta andra. Ni tar livet av folk till höger och vänster genom att skriva in dem i taggar och vulkaner. Och jag bara, ni kan nog komma på något sätt ni kan ha ihjäl den här reptilen på. Jag kan tänka mig ni kan slita honom i stycken, riva av honom vingarna så han dödsstörtar. Vad som helst, men plötsligt så de bara, nej, vi kan inte döda honom, fan ingen soltecken, och soltecken måste vi ta för det ska vara legitimt att döda honom, och vi har ju ingen vulkan.
Slå honom mot K2 tills han går så.
Ja, men lite så. Och det känns som det här är bara andra, kanske också bara, nej, vi kan inte slå ihjäl de andra när människorna ser på, vi har ju lovat. Ja, fast de vet ju om det där med vulkanen. Ja, men vet de verkligen om det? Ja, vi beknuffar in honom igen så kan de hantera det, nu när vi inte får leka som vi vill. Jag kommer inte på en annan förklaring. För andra bara, vi är redo. Bara, nej, vi får inte döda honom. Vadå inte får, det finns ingen vulkan.
Det är en massa sidokor i boken. Man måste leva.
Bristen på vulkan i den här boken kränker mig otroligt mycket.
Ja, okej. Okay. Ja, vi är i borgen.
Vi är i borgen, de hittar de döda småflickorna. jättehemskt, jätteobehagligt. Sätter tonen för att Sigilion är ett riktigt jävla kräk. Men det visste vi innan. De hittar de livsgivande växterna. Kul och roligt. Upptäcker att Sigilion är supersmart, kanske.
Ja.
Eller är han det?
Nej. Han har väl använt madrager till allting som måste vara smart.
Ja. Och det är också så här att de känns som att åh, han är smartare än vad vi tror. Nej, han är inte smart. Ja, men då så. Jag tycker, de här tendenserna jag ska gå in på tidigare, de här tendenserna till att nedvärdera olika raser efter någon slags hierarkisystem baserat på hur mycket bling eller hur smarta de är i andevärlden eller spirituell form. Den börjar väldigt tidigt i boken och jag är väldigt, väldigt skeptisk redan. Jag är väldigt skeptisk.
Ja, renrasiga lemurer och...
Ja, och verkligen. Madragagerna är duktiga på praktiska saker, men det räknas ju inte, för vi lemurer har en stad av guld. Jag bara, ursäkta. Chilla med narcissist blingtendenser här. Nu får ni sitta ner i båten och lära lite människovärde eller lemurvärde eller madragvärde. Men den börjar tidigt det här, för så fort de får fram till att jaha, det var inte Sigilion som var smart. Ja, men då kan vi ta honom. Jag bara, men han sprutar fortfarande etter. Är en skicklig häxmästare och är tillräckligt hotfull för att ni ska dra med hela artilleriet hit, men uppenbarligen om han inte är smart på det tekniska sättet, då räknas han inte.
Jag tycker att det var lovande ändå någonstans i början, för att vi vet ju att Sigge är lite läskigare än den heliga solens orden i alla fall.
Dan, en blomkruka är läskigare än heliga solens orden.
Ja, men sen jag tycker faktiskt Sigge har förlorat lite av sin läskighet här. Vi vet att hans otroliga charm på kvinnor, den funkar av någon anledning inte på kvinnorna som är med.
Nope.
För de har redan så här klarat av det. Och han är mest patetisk i hela boken.
Ja, jag funderar här vad Margit kunde gjort annorlunda. För han är ju frånvarande stora delar av boken. Och tror att det var ett väldigt medvetet drag av Margit, för att just för att han är inte tillräckligt skrämmande.
Ja, just det. Det blir faktiskt läskigare för att han inte är där.
Ja, men det är tillräckligt läskigt. Det hade varit läskigare om han var någonstans i borgen men de inte vet. Men nu vet de att de har lyckats tajma in dagen då han inte är hemma, uppenbarligen. Och det är ju tur. Men jag hade ju sett att ja, men han är någonstans i borgen, så du måste verkligen vara superförsiktig, för han kan dyka upp när som helst. Det blir lite grann som en skräckfilm. Och lite grann känslan som var i Större delen av Eldens svärd. Även fast jag inte gillar den boken, så var det lite läskigt att han var en krypande skugga och skräck tills man såg honom. Men som du säger, nu så är han inte läskig.
Nej, verkligen inte. Och han misslyckas ju till och med sin plan att hitta en ny tjej nere i bondbyarna.
Ja.
För till och med de har överlistat honom.
Ja, det är verkligen så här, nej, men det går inte bra. Men jag får säga att jag uppskattar hur de tar sig fram i borgen, hur de utforskar den steg för steg och verkligen tar reda på saker, hittar madragerna genom att fira ner Villeman och de här kodlåsen. Jag gillar också när de delar upp det, att Mori och Doll går ett håll och de andra går ett håll. Det gillar jag verkligen. Jag gillar minnenas sal också. Den tycker jag, den är fantastisk.
Mm. Och det är ju spännande när de går runt i borgen.
Ja, det är jättespännande. Jag sitter som på nålar. Tyvärr så sitter jag som på nålar ungefär tills att Mori och Dolby överfall när jag inser att jaha, det är yngel som är jättefega och ner och kan besegra dem. Och då känner jag bara att men det hade kunnat bli så bra med 6 stycken alltså minisiggisar som snikade runt och var läskiga. Och nu bara, nej, de är patetiska henchmen som typ, åh nej, inte vi, åh nej. Och jag bara, men det finns inte ens en chans här någonstans igen.
Nej, så är det ju. Och ja, vad hade kunnat vara annorlunda i borgen? Lite spännande när de hittar alla de här ödlegångarna och grottan, att det är annorlunda, att det bara var en fasad, att det var en mänsklig borg.
Ja, och det gillar jag. Och jag gillar också, jag gillar de olika nivåerna och lagerna i den här mytologin som kommer fram. Men jag gillar inte hela den här hierarkiska rangordningen som appliceras på allting.
Ja, och sen är ju mytologin lite... Det märks ju att Margit har läst på om jordens tidsåldrar väldigt mycket. Efterordet är väl det mest avslöjande.
Mm-hmm.
Men de här har hängt med ganska länge. Alltså, Sigilions art har funnits med väldigt länge. Och det här leder mig in på historiska hörnan.
Oho, ska vi ha en sån?
Ja, det ska vi ha, för att helt oväntat är Rafael expert på dinosaurier. Och alla vet liksom, jaha, det är en petorodon liksom. Och så kan de namnge en massa olika dinosaurier. Och det tänkte jag, men det kunde väl inte folk på 1700-talet. Så historiska hörnor idag kommer handla om hur vi upptäckte dinosaurierna, att de hade funnits.
Spännande! För det jag tänkte lägga till var att idag kan ju varenda femåring tydligen alla dinosaurierna utan och innan. Men känns inte som att det var det som man satt och bläddrade i bilderböckerna på den tiden?
Nej, verkligen. Och vi upptäcker fortfarande nya saker om de här jordens tidiga tidsåldrar.
Ja.
Det är ett jätteintressant ämne. Och det har kommit ganska långt från när den här boken skrevs. Så att vissa saker är inaktuella faktiskt. Men angående dinosaurierna då, så var det en professor på Oxford som 1676 konfronterades med ett dinosaurieben.
Oh.
Ett jättestort ben från en megalosaurus. Och det här var professor Plott, hette han faktiskt. Det kom folk till honom då och man kollade på det här benet. Liksom, vad är det här? Han bara, det är ett ben från en elefant.
Ha.
Men det här benet är mycket större än en elefant. Så, nej, det är en elefant. Okej, vi tittar på en elefants ben. Och så konstaterar de, det här är en stor elefant. Det här benet är mycket större. Det här benet måste vara från någonting annat än en elefant. Så börjar de fundera om det kanske är en jättestor häst. Eller en jättestor oxe. Men,
en häst.
Ja, det var faktiskt en av sakerna han funderade på. Men till slut då, så, alltså, det här är en professor på Oxford. En av de mest bildade männen i hela England. Han kommer fram till slutsatsen att det här är uppenbarligen inte en elefant och jag är överbevisad. Då är det ju beviset på att Nephilim sprang runt på jorden. Det vill säga, det är en biblisk jättesben.
Va? Nej.
Yes!
Det ballar ur så snabbt här.
Och kineserna hade ju länge känt till dinosaurieben och tänkte, det här är ju bara drakar. Det är ju inget konstigt.
Ja.
Men har då konsulterat Dick Harrison, den berömda historikern.
Jaha.
Och han hävdar då att början på 1800-talet, eller på 1800-talet, började man undersöka den här saken. Och en Mary Anning, som inte hade någon utbildning, letade efter jättemycket fossil och hittade en massa ben.
Mm.
En annan tidig dinosaurieforskare, William Buckland, som var en excentrisk präst, som var inne på det här spåret att dinosauriebenen kunde bevisa Bibeln.
Okay. Mm.
Det här ledde då fram till att man faktiskt började fundera, vad 17 är det här? Sen hade vi skomakarsonen Gideon Mantell och den hänsynslösa anatomen Richard Owen. En hänsynslös anatom.
Ja, hur? Nej, jag tänker att jag ska gå in på det. Men hänsynslös var han i alla fall.
Men skomakarsonen Mantell då, han offrade sin läkarkarriär och sitt äktenskap, sin hälsa för att gräva fram så mycket ben som möjligt.
Aha.
Och han la fram, titta, om man sätter ihop benen. Blir en jättestor ödla! Hoho!
Så det var värt hans äktenskap, hans hälsa och hans karriär?
Nej, för den hänsynslösa anatomen Richard Owen tyckte, aha, vänta nu. Och så snodde han den upptäckten.
Nej! Han var hänsynslös!
Ja, han uppfann ordet dinosaurie.
Nej men gud!
Och han lyckades intrigera bort alla andra som hade varit här. Och sen bedrev han en hatkampanj mot den stackars skomakarsonen Mantell då. Så hon fick sitt rykte helt förstört.
Men vilket jädra kräk. Han ska ju ta sin höga häst och köra upp det någonstans.
Men någonstans i den här röran dök Charles Darwin upp och tyckte, jag har en teori om så här naturligt urval.
Oj, oj.
Och då tyckte Owen, nej, du verkar farlig. Så försökte han smutskasta Darwin också, men
det gick inte bra, va?
Nej, Darwin hade ganska mycket på fötterna. Så att plötsligt framstod den hänsynslösa anatomen som den han var. Och sen gick hans rykte åt fanders.
Men upprättade skomakarsonens rykte?
Nej.
Nej, men nej.
Möjligtvis efterhand, vi har upprättat det nu.
Okej, nu. Skomakarson, ja. Du har upprättelse.
Ja, men i slutändan då, någonstans andra halvan av 1800-talet så hade man koll på att dinosaurier hade funnits. Och då först var man ju beredd att göra sig av med den här idén om att jorden var 6000 år gammal och liknande. Så att då började man inse hur gammal jorden var.
Mm.
Det var historiska hörnan. Tillbaks till de glömda rikarna.
Det var väldigt intressant det här då.
Ja, men jag fattar inte hur Margit kunde göra det felet i den här boken. För att ingen vet vad dinosaurier är på den här tiden.
Nej, kan vi kanske misstänka att det var skuggan som läste godnattsagor för barnen på Theresienhof?
Jag har antagit lemurerna lallade omkring bland dinosaurierna.
Ja, det hade gjort mer sens om Dolg hade varit den som var kunnig på dinosaurier. Han bara, jag vet inte, jag känner att det är några uråldriga minnen som kommer tillbaka, men att det är Rafael, det är helt obegripligt. Så här står alltså Rafael i borgen och är expert på dinosaurier i en tid då ingen vet vad dinosaurier är.
Ja, de rendrasiga lemurerna, de här liksom ariska lemurerna som de pratar om, de kanske kunde rida på T-rex. Och då skulle allting ha blivit som i böckerna jag skrev när jag var 12.
Jag minns inte de böckerna jag skrev, men det fanns böcker om så här, om människor och dinosaurier på 1800-talet levde sida vid sida. De var rätt fina.
Ja, de var nog bättre än mina böcker som jag skrev när jag var 12.
Kanske det, ja. Men i alla fall, det här är ju karate fel av Margit, men vi får bara leva med detta, för det passar ju in att häxmästarfamiljen kan lite mer kunniga och en komma med lite smarta frågor istället för bara vad då dinosaurier, vad då ödlor, kommer inte alla människor från Gud, vi har en ängel med oss
någonstans på sid 66 häver mår ur sig att drakar har aldrig funnits, de är bara sagoväsen. Men då har de precis träffat en drake som i och för sig var ett sagoväsen, men den fanns ju uppenbarligen.
Ja, precis. Och Margit reflekterar över detta själv i någon slags berättarröst. Och vart kommer jordens alla saker om jättestora drakar ifrån? Så att...
Men det fanns ju en drake utanför demonernas fjäll.
Ja, alltså. Eller hur? Och det... Ja. Fast där var ju inte häxmästarfamiljen med, men häxmästarfamiljen som man bara så här, ja men vi vet att det finns vargar, med, eller människor med varghuven, vi upplevt det här. Men drakar, där går nog gränsen. Och jag bara, men Sigilion, hallå. Och hans stamfader som ni sett en staty över. Och madragerna som är ett tjurfolk. Men drakar, där gick gränsen för er.
Det är jättekonstigt.
Ja, och det känns verkligen som att det här är nutidsmagget som kommer in och bara, drakar finns inte, men dinosaurier finns. Och jag förstår det. Men det känns som att Mori som lever så mycket i övernaturliga världen och färdats in och ut ur dimensioner och dessriket borde tycka att ja, men drakar är helt rimligt alltså. Helt rimligt.
Ja, det kanske inte är så här fantasy-drakar med, som sprutar eld och bor i ett berg eller en hög.
Men... Också, Mori kommer från Island. Där som är landet av vulkaner och het olja och drakar. Och han borde bara så här, jo alltså det, drakar det finns.
När de hittar språkbrickorna. Då hade jag bara en enda tanke. De måste ge Nero en av de här brickorna.
Ja, eller hur?
Och jag blev måste höra Nero säga grejer.
Jag blev så glad. Nero är en fantastisk karaktär hela tiden. Och nu får vi veta vad han säger och tänker och tycker. Och Nero är fortfarande jättebra karaktär. Gamle gode husbund.
Ja, det var faktiskt en höjdpunkt i boken. Fast det första han säger är ju törstig.
Törstig.
Men sen kommer han igång.
Ja, ville man. Det här är det roligaste jag varit med någonsin. Och jag bara, ja, det är som jag tänker med att en hund skulle vara.
Sen har jag en fråga till dig i egenskap av kvinna. Är det, när man vill ha kontakt med en annan kvinna, börjar man prata om ögonfransar då?
Nej, det gör man inte.
Okej, det hjälper inte ens om man är olika arter, då kan man, då kanske man kan prata om ögonfransar. Så
nej,
får man kontakt.
Alltså, nej. Och när vi går in på det här med att prata om kvinnorna i boken, så är jag bara, vad är det som händer här? Det känns som de har med sig Tarn och Daniel för att de behöver vara med, men uppenbarligen får Tarn får inte hålla i stenarna för att hon är för instabil och skulle göra saker. Men Villeman som bara, åh hej, jag sparkar in under en säng och blir indragen av ödleväsen och klänger utanför borgen. Han får ha en sten. Och visst, Daniel är lite omogen, men hon bara, nej men hon, visst sätter den här bakom en staty där hon får vara, liksom, sitta och vara undan ur vägen. Jag bara, men vad hände här?
Till och med författarrösten dissar Daniel.
Ja.
När hon blir en omogen, svärmisk ungflicka.
Ja, och hon förblev det. Och jag vill också säga att har vi glömt att Tarn har klarat sig igenom massa olika möten med Sigilion i bok 9 och är en av de få som faktiskt har mött honom och klarat av honom och också haft hand om Safiren när hon var barn. Och bevisligen, och jag är inte stort fan av Tarn, men jag vill ändå säga att jag tycker att argumentet att Tarn är lite för instabil och känslor, så tycker jag bara att nej, men jag känner igen de här argumenten i alla grejer man försöker trycka ner kvinnor i. Så jag bara, men det här är inte okej. Då kan vi ta också, de behandlar Rafael. De bara, ja men Rafael behöver lite stöttning för han gick igenom någonting tungt. Jag bara, Rafael känns som en instabil litet löv för vinden. Han går och sörjer över sin Virginia. Jag bara, men ge inte honom den blå stenen i så fall. Ge den helst i taran som nu börjar faktiskt växa till sig. Men nej, jag är irriterad på det här. Och jag är jätteirriterad. Särskilt som Tiril inte får med längre och Therese är hemma. Så känns det bara, jaha, men vad händer här?
Och även de här kvinnorna från byarna får ju en väsentligt sämre behandling än Sigilions yngel. De har ju ingen agens överhuvudtaget. De bara, åh, vi är så kära. Så här, åh, nu är vi inte kära längre för någon hjärnfettade oss. Så här, okej. Mm. Ja, nu försvann vi ur handling.
Ja, men lite så. Och det känns som enda utrymme som Taran får, det är att hon får vara liksom den här bitska backseat-driven som fäller lite kommentarer som Mori får honom liksom hugga tillbaka till eller så här, utlysa lite så här replikskifte med som är lite kul och eldigt eftersom vare sig Villeman, Dolg eller Rafael kan ens få det att spraka till ner i dialogen. För Villeman lite grann, men det är bara för han är rolig och glad. Men liksom, tar han bara som en kommentatorsröst för att få lite utlopp för en kul dialog. Och jag gillar det inte alls. Jag gillar det inte alls överhuvudtaget. Det hade varit så mycket mer intressant om Taran fått ta stenen istället för Rafael. Någonting för att ge henne en egen agens och bevisa det. Sen som Uriel bara kom in och bara, Uriel du är ren, ta Farangilen. Jag bara, men han är ju ingift. Varför fick han så mycket cred och utrymme helt plötsligt?
Han är ju väldigt tillbakalutad i och för sig den här.
Ja, säger han ens lite mer än två saker. Han är ju bara så här, jag är blond och skrämmande uppenbarligen.
Betyder det här att förutom Villemo så är det en kvinna med mest handlingskraft i hela boken, Misa?
Ja, det är korrekt.
Ja, och hon är ändå så här, jag är olyckligt kär och jag är yngst, jag behöver skydd.
Ja, jag är överlag besviken på hur kvinnor framställs i den här boken.
Ja, verkligen. För man tänker på madragerna så är det en är den smarte, en är den starke, en är ledaren och en är bruden.
Ja, men exakt så. Exakt så, Dan.
Det är ju fantastiska fyran, typ.
Ja, exakt så. Ja. Förutom att Misa verkligen säger, åh, men vi måste skydda henne. Jag bara, men jag tror inte att Misa behöver, men ha, okej. Okay. Och det är också så självklart, såklart att kvinnor bondar om kläder och ögonfransar istället för bara, aha, men vad, det finns ju andra grejer man kan bonda över. Så. Intressantast om Maragen tycker jag är Tam som bondar med Nero supermycket.
Ja, det var charmigt.
Det är jättecharmigt. Men ja.
Och ja, vad ska vi gå någonstans? Vi kan ta madragernas här sagostund.
Ja, som bara blir större och större. För det ska skuggan komma in uppenbarligen i skuggan jätte högt uppsatt. Och sen ska andarna komma in. Och sen ska väktarna komma in. Och sen förestår ville man att isfolket ska komma in. Och där säger jag bara nej. Och tack och lov så kommer inte isfolket in, för det har blivit irriterad.
Det känns verkligen som en rollspelskampanj som har spårat ur. Det är så här för mycket trådar. Och spelarna bara, ja just det, de måste vara med också.
Ja, men alla som bara, men vi hade ju gästspel här. Och spelarna bara, ja men kom med in. Ja men du får också med. Du var ju gästspelare i den här delen av kampanjen. Och alla ska vara med och höra nu om madragernas historia. Och Dan, vad tycker vi om den här historien?
Ja, den fungerar väl. Vi bodde på slätten, vi var ensamma. Fyra av oss var äventyrade. Det råkade vara vi fyra och vi var ute och äventyrade. Och alla gånger gick det bra utom det här. Sen gick vi upp i bergen, oj oj. Och så kom Sigilion. Och sen sov alla i 20 miljoner år.
Ja, och också det här, just det. Att de skulle rädda den här fåglarna från de ögonlösa drakarna. Och, ja, och de också blev så här, och vi var själviska och vi var hemska varelser. Jag bara, vadå varelser? Ja, ni snodde fåglar. Ja, vi skäms så mycket. Och de säkert fåglarna var tvungna att gå igenom på grund av oss. Jag bara, okej.
Okay. De här fåglarna är förresten med en fantastiskt bra BBC-dokumentär som heter Walking with Beasts.
Oh, den har jag också sett.
Ja, där är ju de här fåglarna med i första avsnittet. Så att jag såg dem verkligen framför mig där.
Ja.
Men det är... Madragen är ju någon slags kanal för Margits research här, för nu har hon läst väldigt mycket saker om gamla tidsåldrar.
Ja, och jag stör mig inte så mycket på researchen, men jag tycker att det är rätt trevligt. Liksom, Margit har byggt upp den här tidsåldersvärlden och det är mysigt och trevligt. Jag stör mig mer på det här madragernas goda drag, att de måste rädda djur och då blir de relaterbara. Jag bara, men, hä? Va?
Jag gillar ändå madragerna, jag tycker de var det mest positiva som fanns i borgen.
Oh, jag älskar madragen. Jag älskar hur de är och att de är så lugna och stillsamma. Och jag älskar att de faktiskt har lite personlighet. I alla fall en av dem. Två av dem kanske.
Men nu måste jag prata om skuggan.
Nej!
Det här mysteriet har ju dragit ut jättemycket. jättelångt.
Och skuggan får inte säga någonting, men han får han säga någonting. Nej. Och så får han inte säga någonting. Och så i början av boken så pratar han jättehögtraven, och sen är han plötsligt typ tonåring och är så här med alla.
Han kallar alltså sitt minne för de stora världarnas bok.
Han har hybris. Hybris, Dan!
Ja, typ, kommer du ihåg det här? Ja, jag ska söka i de stora världarnas bok. Om man jämför hans mysterium, vem är skuggan, med då vandraren i isfolket?
Åh, vandraren. Som ju var... saknar vandraren.
Jättebra uppbyggt, och det var en jättebra reveal när liksom, åh, det är du som är vandraren, oj. Så alltså, den här karaktären håller inte ihop överhuvudtaget. Jag vet inte vilken reveal som kan rädda honom, för han beter sig ju helt olika från, inte bara från bok till bok, utan från scen till scen.
Ja, men precis, ena scenen, jag är högtravande och eder stund är och kommen till, ja men nu ska vi alltså typ lite bundis och att snacka modern slang med varandra. Jag bara, men är det, vad händer här, skuggan?
Fast vi får ju reda på nu att han, de listar ut att han är en, ja, en lemur fast inte renrasig.
Åh, vi ska gå in på det där med raserna sen, men nej.
Ja, men... och han har samma status som de här fyra väktarna som har av någon anledning med också.
Ja.
Men han är ändå lite mer upphöjd och kan allt där han kan.
Jag tror problemet jag har med skuggan här, jämfört med vandraren, det är att vandraren, kring vandraren så fanns en tydlig, det fanns en tydlig tråd. Ett, han var av isfolket, det var uppenbart. Han var av isfolket. Vi visste bara inte vart och vem han var. Och sedan fick vi fler och fler ledtrådar tills Vettle lurade ut dig själv. Att ja, men det måste vara du som är den här personen. Ja, jo, ja, kan, eller du måste vara relaterad till den här personen. Ja, men det stämmer. Och sen den stora revealen som tog mig på liksom, oj shit, är det han? Men här har vi inte fått någon hint om vem skuggan kan tänkas vara. Vi har ingen story eller uppbyggnad eller någonting, det är bara att skuggan är den som kommer och hjälper till. Men ingen i häxmen som vill ha hellre brytt sig om att försöka luska i, men ditt namn, och finns det någonting som tyder på att du är, alltså vi vet inte vem han är. Vi har inte fått någon detalj, personlig detalj om honom, så han är bara inte, han är en, nej.
Och ingen verkar riktigt bry sig heller om vem man är.
Nej.
Alltså andarna har ju inga funderingar, så ja, han hänger med oss här.
Och... han har alltid varit här, och vi litar på honom, men är det någon som har tagit ID på honom? Nej, nej. Är det någon som vet att man ens är typ, alltså är han en snäll snubbe? Vi tänkte att alltså, han alltid varit här.
Sen hade ju vandraren vett att vara tyst för det mesta.
Ja.
Men skuggan pratar ju i sina, ja, x antal olika röster.
Ja, pratar väldigt mycket, har väldigt konstiga åsikter. Det pendlement blir högtravande så mycket att det känns som man kvävs till att bli lite buskis.
Ja, jag tycker inte han håller ihop alls. Andarna är i alla fall tydligt definierade. Jag är ande över här, jag gör så här. Men skuggan är liksom det plotten behöver att han är, ungefär.
Ja, men lite så. Och jag hade ju helst att den plotten fylldes av att läromästaren kom in och var lite så här, lite rolig, för att han har ändå en slags annan ton och han och Mår känner varandra. Men nu så, jag vet inte riktigt. Och eftersom vi inte fått någon hint om vem skuggan kan vara eller vem han är, eller också med häxmen inte riktigt bryr sig, de bara, ja, men han är alltid här, så bryr inte jag mig så mycket om skuggan heller i det här skedet alls. Jag blir mest bara irriterad på honom.
Ja, det kan jag bara hålla med om.
Mm.
Jag har en annan sak som stack ut väldigt mycket.
Mm.
Vi har ju nu vant oss i den här serien att de har ett jättestort övertag mot alla. De har alla de andarna och isfolket och så vidare. Men på sid 203 då, så plötsligt en pistol, ett alldeles för stort övertag. Nej, vi kan använda liksom de förbjudna gallrarna och vi kan använda en massa andar och allt det här. Men nej, inte pistolen, det går inte.
Nej, och jag tycker det är lite fint att Margit någonstans reflekterar att det är lite dubbelmoral, och det inser allihopa att de har med sig en pistol och att de inte ska skada någon. Men att Margit själv reflekterar att ja, det är lite dubbelmoral det här. Men också att en enda kula, jag bara känner så här, att, ja men okej, hörni, häxmässfamiljen. Jag förstår att ni vill vara snälla, men ett, de här människorna i orden har försökt döda er. Sigilien har försökt döda er. Ni åker till en borg för att befria madragerna. Den är inte andebeskydd alls. Där endast en av er, och det är Dolg, har maximalt skydd. Ni andra kan bli shish kebab på 2 sekunder. Är det någon gång ni ska ha med ett vapen så är det faktiskt nu.
Typ så. Och madragerna beskrevs som välbeväpnade, men sen hade de ju då stenåldersgrejer, kändes som, i vapenväg.
Ja, men just pistolen och att det var... Det känns som att det har varit en lång diskussion, så att, men ska vi ha med oss en pistol? Och ville man bara, jo men alltså pistol. Och de andra bara, nej, vad tänker du? Ska vi döda oskyldiga? Och Taren kan bara bli så, alltså Sigilion är inte en snäll varelse, men jag håller med, ingen pistol. Och det blir väldigt, väldigt skevt. Och det är därför jag känner att andarna kanske också blir så här, ja, vi har ju ingen vulkan. Och de sa ju att de bara tog med sig en kula med pistol, så vi kan inte slita dem i stycken här och nu. Vi har ju ingen vulkan. Attans. Så de bara, vi sparkar in honom igen. Så får han, så får häxmästarfamiljen ta hand om honom. För jag menar, de har ju en kula i pistolen. Och Sigilion har jätteskarpa klor, tänder och frätande syra.
Ja, men... Ja, vi har ju ändå den blå stenen så att allting är safe. Eller farangilen vi kan ta fram när som helst som ja, gör Sigilion till damm.
Ja, för den här, så fort de liksom hittar madragerna och lyckas låsa upp dörrarna så går ju allting i den här boken väldigt snabbt. De befriar madragerna, de får historien och de lyckas liksom, de låser upp hela borgen bokstavligt talat.
Mm.
Och jag försöker att hålla fast med den här känslan av att ja, men Sigilion är skrämmande och det här är de i hans spår. De vet att han kan komma tillbaka, men jag känner inte den rätta känslan. Och det som det skapar i mig är en frustration för att de tar så lång tid på sig med allting.
Vet vad jag hade velat sett?
Nej, vadå?
Nu kom jag på. De nämnde ju förbigående att någon av de här kvinnorna hade kommit ut någon gång.
Mm.
Och om det hade funnits en av kvinnorna, alltså om Sigilion hade varit läskigare,
mm,
och så hade det funnits en kvinna som fick se de döda kvinnorna.
Ah.
Och så hade hon ändrat åsikt och så hade hon hjälpt dem.
Det hade varit mycket mer intressant. Alltså Dan, det hade varit fantastiskt intressant att bara så här. Det hade varit så intressant om de stött på det här rummet där Sigilion hade hållit på att liksom balsamera den kvinnan han blivit trött på. De andra kvinnorna bara, nej men gud, det är det här som kommer hända oss. Och hon var ju hans favorit. Och vi trodde att oj, och det här är vad som väntar oss. Nej, nu jädrar, att de liksom verkligen hjälpte dem med allting. Och att blev liksom, fick en agenda, någonting som hände med dem. Det hade varit så mycket mer intressant.
De blev bara hjärntvättade till att sluta tycka det de tyckte, för det var obekvämt.
Ja. Och inte någonting mer. Och inte någonting om så här. Nej.
Men jag blev riktigt glad och nästan hoppade till av glädje när den där statyn ramlade på,
ja,
Sigilions yngel. Bara, ja, nu slapp vi dem, vad skönt.
Ja, för jag hade ju ändå förhoppning om att ja, men Sigilions yngel kanske blir lite läskiga. För det var läskigt när Moridol blev överfallna. Det var så här, jag bara, oj shit, jag hade glömt det här, åh nej. Sen bara, nej just det var ju hans yngel som inte var så läskig och som pratade i jättekonstiga termer och bara var patetisk och kände som en gubbliga.
Ja, det kändes som något defekt äldreboende.
Ja, men faktiskt. Här, åh, min extra älskade högvärde, vi kysser dina fötter imorgon. Jag bara, vad är det här för någon dialog?
Ja, jag hittade ingen bra dialog vi kunde göra en isfolksteater av i den här boken. Men jag vill gå till då hemresan som vi kanske ska prata väldigt kort om.
Mm.
För den är väldigt urspåren.
Ja, vi kanske ska beta av resten av boken innan vi går till hemresan.
Hade vi inte gjort det?
Nej. Sigilion lever ju fortfarande.
Ja, men det är, han tar farangilen och så dör han.
Ja, men det är lite grann så. Och ja, andarna bara, åh nej, ville man ner under borgen? Och man bara, men alltså...
Sen var det så här, nej, han får inte se att ni hör stenarna, för då kan han ta den och dö. Eller?
Ge honom, lägg bara farangilen på en typ plats mitt i borgen, så kommer han gå fram och ta dem och sen blir han... Sen blir en aska. Det är inte svårare än så. Men bara, inte får utsätts för ondska. Bara, men lös det på något sätt. Bara lös det.
Ja, sen gör de ändå det. Så att, ja, de är för bra.
Men jag får bara säga en sak som jag älskade med den här boken då. Älskade helt unconditionally. Vi fick se Mori häxkonstra loss.
Ja.
Äntligen. Han häxkonstrade loss ordentligt.
Fast han bröt ju mot sina principer och det spelade ingen roll.
Det spelade ju roll, för att vi fick se honom knuffas ur den här, att åh nej, jag får inte. Han bara, nu får man tänka snabbt, han blir sonat. Hela det partiet när han ser Dolg och Willeman ligga på golvet och han känner den här stressen, det känner jag också. Och sen han bara smäller till med sina dödsskaldrar, bryter mot det. Och det är ju inte riktigt hans fel att Sigilien är så otroligt duktig häxmästare också. Men vi får se Mori häxa ordentligt. Han sprutar blixtar från händerna så jag blir så här, oj shit!
Var kom det ifrån?
Han är ju ändå en mäktig häxmästare. Han är ju världens starkaste häxmästare. Vi har bara inte fått se det för vi förlitar oss för mycket. Eller vi, bokarna, förlitar så mycket på andarna. Men nu får vi faktiskt se att, just det, Mori är en väldigt skicklig häxmästare. Och det är en jädra tur för världen att han faktiskt är på det goda sidan. Väldigt tur.
Och han är ju faktiskt tillbaka i den här boken. Han är sig själv i den här boken.
Ja.
Och det har vi saknat ett tag.
Jag har saknat Mori jättemycket. Jag kan inte riktigt låta bli att faktiskt vända tillbaka till bok 1, 2, 3, 4. Där han var sig själv. Där han var Mori. Han har liksom blivit reducerad nu de senaste böckerna till någon slags bakgrundsfigur. Och nu så får han ta plats. Och bokserien heter Häxmästaren. Och mitt Tiril ut ur gamet som huvudperson, så jag är så glad att vi ändå har kvar Mori. Jag är så glad.
Ja, det har du faktiskt helt rätt i.
Och nu får vi åka hem.
Ja, jag vill läsa från sid 233. Det här är en missed opportunity. Här hade det kunnat komma en fantastisk replik.
Okej, Är det på hemresan nu när de reser?
Ja, det här är på hemresan när det plötsligt blir UFO-podden.
Ja, oj, oj, oj.
De hade sett ett enormt svart skepp av okänd typ segla förbi. Rymdskepp fick de veta. Ovalt, strömlinjeformat, flöt igenom rymden, till synes utan öppning någonstans. Skuggan hade sagt att det styrdes av utomjordingar. Vad han nu menar med det? Och vad vet han om det? Och att de inte var farliga. De ville jordmänniskorna bara väl, dessa högvuxna, ljusa, hyperintelligenta varelser som ville man inte såg, bara fick höra om. Och sen lite senare, de mötte andra rymdskepp, små diskusformade, ilsnabba i en mer lysande färg. De där styrs av de små, berättade skuggan. De är grågröna i huden och så bräckliga att man inte kan röra vid dem. De är enbart intellektuella, de vet inte vad känslor är. Därför försöker de få tag i säd av män från jorden för att få in känsloliv i sin värld. Det här är en hel science fiction-roman som bara sveper förbi på den två sidan.
Gud, ja.
Men det som saknades, det var ju, de har ju fortfarande på sig språkbrickorna. Så de hade ju kunnat höra Nero säga, ja, det där är mina polare.
Rymdhundarna!
Alla vi hundar har en förbindelse med dem.
Åh gud, jag hade glömt det!
Ja!
Dan, rymdhundarna!
Det hade knutit ihop säcken perfekt.
Ja!
Ja, kanske inte perfekt, men det hade varit bra.
Det hade varit väldigt tillfredsställande för oss alla andra som lyssnar på den här podden också.
Alla fans av rymdhunden.
Är det du då, Dan?
Nej, det finns flera har vi sett bland kommentarerna på forumet.
Ja, det är sant.
Vem kan få nog av rymdhundarna? Men hela den här UFO-sekvensen är jättekonstig i de här övernaturliga världen. Plötsligt är de ute i vanlig universum och flyger omkring i rymden. Och man bara, va?
Dan, en fråga till historiska hörnan.
Ja.
Är jorden etablerad som rund vid det här tillfället? Är den, va?
Ja, alltså folk visste i princip alltid att jorden var rund. Det var gamla grekerna som kom på det. Utan att jorden var platt är inte problemet. Det var inte vad kyrkan trodde heller. Utan vad de trodde var att jorden var i centrum. Och det som folk råkade på problem för var att de sa, men det verkar ju som att jorden snurrar runt solen. Och då var det så, va? Jorden är inte centrum. Nu ligger ni risigt till.
Så var det, ja.
Jag gör ju en podd som heter Fan of Astronomy.
Just det.
Och där håller jag på nu att göra ett avsnitt om Saturnus månar.
Oh.
Och en av dem heter Tethys. Så jag blev väldigt förvånad när det dök upp i den här boken.
Ha, Margit kanske har en större plan med detta.
Och så tänkte jag, nu är de ute i rymden. De kommer att hamna på Tethys. Nej, det gjorde de inte.
Nej, Tethys som alltså är namnet på havet som försvann, som Margit skriver i efterordet.
Ja.
Men en sak som är väldigt intressant, för den här boken har vi avhandlat dinosaurier. Och nu så står de där och bara, rymdskepp. Och ingen blir så här mindblown. Oj, herregud, rymdvarelser, vad gör med det här? Folk häx med spelen bara, ja, men det verkar ju rimligt. Men drakar är fortfarande orimligt att tro på.
Ja, ja. Sen kommer de hem.
Ja,
hurra.
Hurra, hurra. Men jag vill cirkla tillbaka till det här med rasdiskussionen nu, Dan, för nu är jag irriterad.
Ja, bra.
Så, vi har alltså forntiden. Flera olika raser. Vi har madragerna, selinerna, några annat folkslag här och där. Eller murerna. Och alla de här lever i någon slags prehistoric utopia där allting är gulligt och fint. Och det finns dinosaurier och inte drakar, fast det är drakar. Men här finns någon slags hierarki som är att de som står högt är de som har väldigt hög intellektuell status och magi. De som står lägst är de som uppenbarligen är väldigt reptiliga och primitiva. Och madragerna som då är väldigt smarta på ett praktiskt sätt står under lemurerna. Och det här är någon hierarki som alla går med på. Det är inte så att madragerna bara, fast ni lemurer, fuck you, vi är så mycket bättre på allting tekniskt. Men de bara, vi accepterar vår plats under er stora högre ras ovanför oss. Så jag bara, men vad är detta? Hade någon ett möte någonstans och bara bestämma, så här ser hierarkin i raserna ut och alla gick med på det?
Ja, jag är glad för att inte tar upp den här världen mer i boken, för att den håller inte ihop så bra.
Nej, och den är väldigt sunkig, Dan. Den är jättesunkig.
Ja, norr om madragerna bodde ett folk som de nämner minst två gånger.
Ja.
Som bara är så här, de var jättedjuriska. Och sen, nej, vilka var det? Var det fjällrävsmänniskorna?
Ja, det? Och just det primitiva och djuriska är så lågt ner. Och att det blir någon slags uppdelning. Och det är inte något snack om att man ska hjälpa till en folk, utan alla bor i sin egen bubbla och alla är nöjda med det de har, och förutom Selinerna då. Det känns att Sigilien faktiskt hade en poäng med att, nej men alltså, jag vill ha solen och stenarna för jag vill ha längre liv också, för att de har mer magi och då har de högre status. Så att, ja. Jag säger inte att Sigilien hade en poäng, för det hade han definitivt inte. Jag säger bara hela den här med att alla accepterar sin plats som i skomakare blivit din läst, och alla accepterar att det finns folk över dem, är väldigt, väldigt sunkigt.
Ja, och det gick ju tydligen fel för allihop, för att alla har ju, lemurerna har smitit och resten har dött ut.
Mm. Nej, det har inte hållit riktigt. Jag reflekterade inte så mycket när jag läste boken första gången i mina ungdomsår, men nu så verkligen är det så här, oh, det här det är inte helt... Det är tillsammans med kvinnosyn i den här boken, det sticker ut för mig.
Ja, men sen kommer de hem, så är den över.
Ja, bra, nej, Daniel är borta.
Ja, just det. Ja, det var ganska fint planterat, tycker jag.
Ja, det var väldigt fint planterat. Och Margaret planterade tidigt i boken när Daniel åkte på sitt livsresa. Nej, sitt öde. Jag bara, oj, det är spännande. För Daniel vill vi se mer av lite grann, kanske, eventuellt möjligen.
Mm.
Så då, i nästa bok så är det klostret i tårarnas dal.
Ja, och så har vi också fått reda på att andarna tydligen hänger i det gamla jaktslottet. Va?
Jaha, så de är inte någon speciell dimension, utan de bor faktiskt fysiskt i ett hus.
Va?
Jag orkar inte med andarna längre, Dan.
Men det är tur för madragerna, för de är ju faktiskt fysiska, så de kan ju bo där.
Ja.
Och de här väktarna, fattar jag inte riktigt, är de andar eller är de också...
Jag tolkar som att de inte är andar, utan faktiskt fysiska levande varelser.
Alltså, för de har stått där och haft sina väktaruppdrag i tusentals, om inte miljontals år.
Ja. Men... Du vet att vi pratade om den tidigare avsnitt, att vi hade idén om att Anna hade spelat kort i sin egen dimension, men uppenbarligen sitter de och spelar kort i det gamla jaktslottet på Theresienhof.
Ja, som de inte vill ha städat.
Nej, så det börjar se ut som skit där. Och ja, det klickar de ur sig nu, att bara, men by the way, vi bor här. Och man bara, men alltså, kan det vara mer irriterande?
Då vet man i alla fall att Theresienhof verkar ha det ganska bra, eftersom de inte behövde bry sig om sitt jaktslott. Det stod och förföljde.
Men tänk ifall de har skickat upp några gäster dit någon gång, men åkte jaktslottet som bara, oj nej, det är andra där.
Ja, de hade inte sett andra, så det hade inte varit någon fara.
Nej, men ändå. Oj.
Ska vi konsultera våra lyssnare vad de tyckte om den här boken?
Ja, gud ja. Det vill vi verkligen.
En anledning till att vi har det här momentet är förstås att vi vill höra vad ni tycker, men också... för att få ett till perspektiv när då Anna och jag tycker ganska liknande. Så ni kanske älskar den här boken. Vi får se vad ni säger.
Ja. Vi ställde då tre vanliga frågor, och de är: vad tycker du om boken? Vilka är dina favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär? Vill du ta första svaret, Dan?
Ja, det är från Magnus Vandraren som säger: boken var rätt bra. Favoritögonblick var alvritten med hjälp av isfolket genom de olika dimensionerna. Även om man fick berätta om lemurerna, Sigilion och madragernas tidiga historia. Favoritperson är Taran. Titta, positivt.
Positivt.
Bra.
Nästa svar kom från Cincia från Nor, som säger, som på frågan, vad tycker du om boken? Säger, här är jag inte nådig. Nej, jag vill inte. Vad händer? Jag hatar det. Ena sekunden kan andarna inte vara med, men sen spelar en boll med Sigge och försöker dra honom i hans organ. Snälla, varför? Jag vill inte. Varför måste fienden alltid förlöjligas på buskisnivå? Sigge är fånig som han är, men det blir bara värre. Jag önskar verkligen att han var mäktigare. Att något kunde dö, skada sig, konsekvenser. Jag mer än att Nero fick ont i nosen. Och när de är klara så är ju häxmässfamiljen direkt redo för nya äventyr. Vad som helst borde fått hänt, men nej. Där känns den där hemska som The Game of Thrones Beyond the Wall. Skillnaden är att här dör inte ens en enda redshirt. Spänning, noll. Och vad är det här för knas? Vad är då den enda kula i pistolen för att Mori tycker det är fusk? De har ju massor av magi på sin sida, så det är inte ärligt på något sätt alls. Andan är någon som spelar boll med fienden. Skämskudde över den scenen. Och Anna som flyger runt och räddar Villeman när hon äntligen är i fara. Och beklagar sig över att den kan kasta Sigge i en vulkan. Och om Sigge, varför fick inte han vara ett tekniskt geni om ens ett med sin fåniga drift i behåll? Även när han gör något vettigt så får han pisk och förlöjligas vidare. Så när han fångar Dolg och Villeman. Även om Mori var väl dum som startade situationen med sin ogenomtänkta ton om att alla deras planer var faktiskt kassa. Typ man är så på att inget sådant spelar roll. Och sen får hans pinsamma koppel av yngel, de dör under deras egna gudom. Men Sigge överlever och jag blir nästan lite förvånad. Då blir andeskoj igen när luftens ande sabbar hans relativt okej plan. Trodde nästan att Sigge skulle bli snäll när han såg in i Villemans troskyldiga och heroiska blick. Sen flyger de in i soligång till alla andras förvånad. Ja, jag tror det märks så seriöst jag tar hela grejen. Sinsia fortsätter, jag önskar verkligen att Sigilna kunde gjort ett bättre jobb och dött en Madrag, Mori eller Dolg. Kanske att Mori dog för att rädda sina söner. Suicide-attack som ibland kan användas i rollspel. Och går ut med dramatisk fläkt. Eller att familjen kommer hem i liket av ett av Teresas barn för det är felplanerade. Eller att Dolg prioriterade att hela sin bästa vän ner och framför dem. Och Rafael och Daniel han dö. Jobbigt att förklara sen. Sigge får åtminstone ätit upp massor av andra permanent.
Ja!
Nom. Vad tur att jag har tomhet så sen. Nu kan jag äta ännu flera. Nom. Syns jag fortsätter. Nej. Faragilen blir använd och dess nedsmutande är så antiklimax och Uriel och Rafael gör den ren i en bisats. Tänk om den permanent slocknade ännu mer. Skulle karaktären anledning att inte använda den till höger och vänster. Dock kul att Rafael fick hålla safiren ett tag. Och sen går miljoner år, urålder tjuvfolk etc. Delen med att de hittar nästa del av pusslet kunde varit mysigt på rollspelsvis, men slumpen är ju lite för stor. Allt är bara hemskt. Inget bra alls. Och glöm inte bort utgivningen som kommer flygande och skäl mänsklig säd på känslor eller besätta elaka människor. Bara nej! Hela resan var betydligt mer effektfull när Milleman ända så glimtar. Och isfolket är här och lallar. Varför kunde de inte hämta en vändel så här? Från fängelse till Angelkast. Jag blir så kränkt. Andas och gå vidare. Dan! Varför kunde inte folket hämta hem vändel?
Nej, för att de inte kunde sånt här då.
Det är ju samma tidsperiod.
Ja, men de hade inte hjälp av andala.
Det är sant.
Ja.
Vi går vidare. Sinsi från O säger, och vad händer med kvinnosynen i boken? Tarn och Daniel är ju helt hjälplös och får inte bidra med något alls. Eller jo, Taran får vara med och dra ett rep. Vad hände med Taran så den där dagen på myren i Irrebloss? Daniel är osugg och förvirrad och damsel. Och nej, inga pojkar gillar mig. Hon skickas bara hem igen och dumpas ensam i skogen. Med tydliga hintar på att hon inte kommer hitta hem utan problem. Vad händer här? Varför prioriterar andra Villeman framför henne? Och så enkelt. Och sen verkar det som alla brukar glömma bort henne. Stackars liten. Inte konstigt att hon är blyg om alla glömmer bort det traumatiserade barnet tonåring. Jag blir så arg. Sätt flickan i feministiskt bokklubb och sätt trygghet att uttrycka sina åsikter. Kvinnliga maker saknas. Och sen kommer kanske en av seriens största synder. Lägre och högre stående raser. Vad händer här? Alla korslutningar går i mitt huvud. Lite hedlig rasist när vi spelar vem som är bästa rasen. Och sen ska vi prata renrasighet. De renrasiga lemurna är bättre än de inblandade. Sen madrager. Sen människor. Sen Celine som ingen gillar. I chocktillstånd varje gång jag kommer till sådana passager. Hoppas verkligen att ni, Anna och Dan, tar till att diskutera problematiken och rasism och kvinnobilden i boken. Jajamän, det gjorde vi. Favoritögonblick då, Sinsiev. Måste jag välja något? Men sen där Uriel bad för kvinnoliken i källaren var ganska rörande. Men de hittade väl aldrig den senaste dödade kvinnans lik? Betyder att ens ande riskerar att vandra ett ödeslott för evigt? Åh gud.
Har vi inte 7 olika bud på vad som händer efter döden nu så att hon kan välja ett bättre kanske?
Kanske, hoppas det. Favoritkaraktär då, Sinsiev? Sintze svarar Nero. Han vill åtminstone göra något byrket. Sen gillar att Rafael får med att göra saker. Som att ansvara för Safiren. Var den andra som ser maragerna, etc. Mycket diktmaterial till hans poesisamling. Boken får 1 av 10 alrunor. Urkas. Margaret har skrivit så mycket bättre böcker.
Ja, jag hoppas verkligen inte blir som det där Game of Thrones-avsnittet. För att efter det avsnittet gick det bara ut för.
Jag har förträngt det avsnittet. Det är Sagor om glömda riken för mig.
Här har vi 3 böcker kvar och de är säkert mycket bättre än den här, hoppas jag.
Ja.
Nästa recension kommer från Hanna som säger Sagor om glömda riken. Nej, jag vet inte. Är förvirrad. Det finns så mycket i den här boken som jag har svårt att få grepp om. Och det här med att madragerna hittade de 4 delarna av lemurernas gamla karta som visar vägen till portarna är ett alldeles för stort sammanträffande. Men det är just vad det verkar vara. Ett sammanträffande. Alltså här kommer några 1700-tals människor som råkar stå i kontakt med ett utdött folk, alltså lemurerna, och rädda de sista 4 av ett annat urgammalt folk, alltså madragerna. Och de i sin tur har miljoner år tidigare råkat snubbla över ett gammalt bo där en drake gömt sin skatt. Den skatten är stulen från lemurerna och blir en karta om man sätter ihop bitarna. På den här vägen hittar alltså kartan tillbaka till just de som behöver den för att hitta vägen till portarna. Om kartan behövdes för att hitta vägen till portarna och skuggan trodde den var förlorad för evigt. Varför han då ens haft en tanke på att de någonsin ska hitta portarna? Nej, jag tycker bara var dumt av Margit att lägga till det här med kartan. Såg ut som att de hade en chans att hitta portarna i alla fall. Vi får snabbt träffa isfolket igen när de förflyttar sig på ett knasigt vis. På Island lärde de sig något som kallas alvrit. Men det kan de inte använda sig av här. Men betyder detta alltså att de i fortsättning kommer att kunna ta sig fram som ett expresståg om de till exempel ska rida från Österrike till Norge? Mar har för den delen bytt namn. Nu stavas han plötsligt Mår. Eller Mar med en apostrof.
Aha.
Ett tag trodde jag att Kira och Mar skulle följa med in i Sigges borg eftersom de fortfarande lever i den här tiden. När de väl kommer till borgen och ser Sigges älskarinnor blir jag lite bedrövad över hur unga de är. Ibland beskrivs det som småflickor. Jag tycker så förtvivlat synd om dem fast de är under Sigges förtrollning. Varför kan inte Mori använda magi när Sigges avkommer och anfaller? Suck, den här boken väcker så många frågor. Och inte på ett bra sätt. Språkbrickorna förstår inte alls hur madragerna lyckas göra. Måste man inte ha en viss förståelse av alla språk om man ska kunna konstruera en sån mackapär? Deras teknologi verkar mer som trolldom. Om den kommit från till exempel utomjordingar och inte ett uråldrig folk som suttit inspärrd utan någon som helst kännedom om världens utveckling, då hade jag kanske kunnat köpa det. Och varför måste madragerna fortsätta äta den där växten för evigt liv? De kan väl bara fortsätta åldras som alla andra? Den här boken lärde mig ett nytt ord. Firfisierögonbryn. Firfislerögonbryn. Det måste jag också använda mig av någon gång.
Ja, det ska bli mitt nya favoritord också.
Det ska inte bli mitt. Skuggan berättar att när Sigge lyckades ta sig in i templet med lemurernas heliga stenar så varade intrånget bara 1/1000 sekund. Hur snabba var egentligen de där lemurväktarna som lyckades bort Sigge? Kanske vi får svar på det när vi når ljusets rike. Längtar, by the way. Så har vi det här med Sigges sexdrift.
Nej.
Om man är en sådan könsdriven varelse finner jag konstigt att han bara ger sig på honkön. Att honor är en annan art bekommer honom inte och inte har han sex av enbart reproduktionsskäl heller. Nog tänker han någon gång på att han vill bygga upp sin art men han snörpte sönerna och dödade döttrarna. Sen att han överhuvudtaget kan få barn med människor är å andra sidan ologiskt. Hur kan man utmåla ett helt folk som osympatiska onda som selinerna? Medan madragen och lemurerna är ädla och goda. Usch, jag gillar absolut inte det här. I slutet av Eldsvärdet får Uriel Sigge att glömma. Men det har Margit själv glömt bort. För han verkar komma ihåg allt från den boken. Taran, hennes bror som äger en blå safiren etc. Vägen in till Sigges region är låst för våra äventyrare. Eftersom han tvingat madragen att konstruera ett kodlås. Men koden skapar han själv men helt plötsligt vet madragen av koden. Jag önskar att Sigge fick visa upp lite intelligens. Som jag fått för mig han faktiskt har. Efter att vi först fick stifta bekantskap med honom i Eldsvärdet. Men icke, Sigge är bara dum och kåt. Sigges enda lykt i kapitel 19. Jag som alla andra Margit-skurkar, förutom kardinalen om man bortser från att Margit tvunget måste beskriva gubbens könsorgan, blir först förnedring och sedan död. Andarna sparkar omkring honom i luften och drar honom i de ädla delarna innan faragilen fräser till och Selinernas sista konung förvandlas till stoft. hela den här grejen om på vilket sätt de färdas på fram och tillbaka till Siggesborg. Jag fattar ingenting, men det kanske är meningen. Jag vet inte. Och så när de ska hem, då passar det bra att vara vakna. Va? Det var ju så farligt på ditresan. Och de ser utomjordingar. Kan några av dem vara dessa rymdhundar som dykt upp då och då i sagan? Och vi får höra om tyrannerna som kan gå in i en människa och göra denne till en ond härskare. Så då kan inte mänskligheten någonsin vara ond, eftersom vi kan skylla allt på utomjordingar. Vad tänker du onde? En utomjording?
Åh nej. Åh gud nej.
Under hemresan påpekar Dominika att de inte har hunden med sig den här gången. Men borde inte isfolket veta att Nero och Daniel har passerat tidigare, eftersom det tydligen bara är isfolket som tar med de här speciella dimensioner utanför tiden, eller vad det nu är för någonting. Alltså deras hemresa diggade inte. Så det var Sagor om glömda riken. En väldigt förvirrad bok. Favoritögonblick. När Villeman firas ner för att kika in genom fönstret till madragernas fängelse. Och då de befriar dem. Själv är vansinnigt höjdrädd. Favoritkaraktär. Mori. Även fast han som mästerlig häxmästare inte kan få fram en enda galder då Dolge är i fara.
Mm-hmm. Nästa svar kommer från Ursula Horn som säger: problemet för mig med den här boken är att jag inte riktigt bryr mig om vad som händer eller om någon av dem inblandade. Okej, jag skulle väl bli ledsen om det hände någon av våra gamla vänner något, men det känns inte som att det någonsin är någon fara för det. Jag kan ju börja med något positivt, för resten av mina åsikter är mest griniga. Jag gillade verkligen hur perspektivet skiftade till Tiril och Teresa när de andra skulle få hjälp av andra att ge sig av. Ett riktigt effektivt utifrån perspektiv som ger mer sagoskimmer och levande magi än något annat ögonblick i boken. Det är också väldigt in character för Mori att försöka ge sig själv svagare sömnmedel för att komma åt förbjuden kunskap. Väldigt många av händelserna i boken känns kryssade. Andarna känns som någon slags konstiga lärare, chefer, föräldrar eller andra auktoritetsfigurer som då och då slumpmässigt bestämmer sig för att nej, men nu är det dags för en lärorik upplevelse, nu får de klara sig själva. Men utan rimligt sammanhang annat än de tycker det verkade bra. Och de verkar gripa in igen när de tröttnat på att inget blir gjort ordentligt. Och deras märkliga inställning smittar av sig på Mori i det incidenten med pistolen som Cinzia från Nord nämnde. Det är också väldigt mycket hen förstod att det måste vara så här, där folk listar ut hur saker ligger till utan att det alls är rimligt att det skulle vara den självklara saken att tänka, utan att det behövs för berättelsen. Typ som när Villeman bara fattar till madragen försöker förmedla honom med koden till dörren som stänger dem inne. De tre madragerna är lite charmiga men mest tråkiga. Jag mår lite illa av hur kvinnan av dem beskrivs. Jaha, hon är kvinna. Självklart måste hon bonda med talen om kvinnosaker, typ kläder. Jag har generellt ett förvirrat förhållande till Margits syn på kvinnorollen. För ibland får hon verkligen till poänger som går förlorade hos andra författare. Och det generella om en kvinnlig karaktär ska vara häftig måste hon se ner på allt kvinnligt kåra. Men ibland slår det bara fel. Jag påminner mig för tusende gånger om att böckerna är gamla. I alla fall, jag har ingen känslomässig koppling till madragerna alls. Deras långa historia om deras tidigare liv som busfränk glider liksom bara förbi med det jag väntar på något jag faktiskt kommer bry mig om. När Kor börjar berättelse med "jag ska inte tråka ut det med detaljer", sa jag för sent rakt ut i luften. Jag är helt lost bland lemurer och ödlor och sidor som inte känner mig motiverad att hänga med i. Det är också spännande hur hjältegruppen har ett skrämmande överväxt och kallt skråk genom sitt människokärlek. Jag tycker det kommer tillbaka ofta. Dra runt i Europa och kidnappa barn som skulle tycka passa bättre hos dem, så vill de inte råkar vara groomade offer för övergrepp. Förlåt, jag menar såklart slampiga, onda varelser som är förstörda, som vi får höra alldeles för mycket om i den här boken, där alla tycks synas tackar Raphael. Han och Daniel är de två tidigare barnen som familjen bestämt sig för att de skulle ta med sig. Och även om han blivit upptagen som en riktig medlem i gänget, så är allas inställning till Daniel fortfarande väldigt nedlåtande och förminskande. I alla fall. Deras kallsinniga tro på sin egen överlägsenhet syns väldigt bra så fort de pratar om de kvinnor som Sigrid har kidnappat från byarna. De refereras till som söta, naiva, exotiska varelser. Ett ord som känns väldigt avhumaniserande, särskilt i sammanhanget. Och deras egen agens är totalt ointressant. De är oförstående och rädda. De blir mindwipe och magiskt lugnande och vänligt lämnade hemma är förresten dumpade i någon random by. De klarar sig säkert. Scenten är lite som när någon slänger ut en sommarkatt i naturen och säger att den säkert kommer hitta möss eller något, men framförallt inte bryr sig särskilt mycket om. Allra tydligast blir det i det här citatet. Ingen önskade rått slakta ner dessa oskyldiga kvinnor, även om det kanske hade varit det mest humana. Jämför med att typ dränka kattungar så har vi lite samma känsla, med den skillnad att ingen hjälte i en Sandemo-bok någonsin skulle säga något sånt om något djur. Isfolket dyker upp och jag är mest spänd och obekväm med dem på scenen. Man vill liksom aldrig ska hända något totalt orimligt och out of character. Det mesta var dock rätt lugnt den här gången. Det som var allra mest out of character var väl att Trond nämndes utan ett ord om det 30-åriga kriget. Jag gillar att den verkar dödat Sigge totalt. Ett tag såg det ut som man skulle lyckas fly undan som en typisk skurk som produktionsinvent tänkt anmäla sig av resten av säsongen. Jag tycker mycket bättre om när skurkar är avklarade efter att de blir besegrade. Utan när det kommer till sådana som Tengil den onde, som verkligen tillför att vara en fastant eller långtids antagonist. Jag gillade rymdskepp som gled förbi. Vid det här laget kan vad som helst få hända så länge distraherar mig från lemurer och magiska nycklar. Så jag typ bara halvfattade var nya, inte samma gamla demonstrativt. Eller? Jag gillade jaktslottet. Det var så oväntat. Liksom, oh, vilken mystisk immersion bor ni i. Alltså nej, vi är faktiskt grannar. Jag har flyttat in igen när vi har bort en lador typ. Jag gillade också odlingarna. Jag lyssnade på boken Mina pysslar med mina tomatplanter. Hade det varit mer växter och mindre varelser hade det kunnat bli en favoritbok. Nu nämner den mig mest med en mångbottnad känsla av okej, men måste ni? Tack ändå Dan och Anna för att ni släpar mig igenom den här bokserien.
Ja, varsågod.
Tack för att ni hänger med oss.
Nästa kommentar kommer från Monica som säger: först av allt, detta är faktiskt min favoritbok i den här serien. Spännande historia om vad Dragnars skebne upphavet till Sigilion. Jag förstår inte de orden. Spännande tur genom dimensioner och hjälp av alla möjliga andar. Ja, så till något som verkligen gör ont i själen.
Ja.
Här har Margit som vanligt ett stort nöje i sin research. Hon gjorde ett stort fel när det kommer till historien om madragerna och sabeltandade tigrar. Ska han omöjligtvis ha känt till det? Då namnet på det djuret blev uppfunnet 1840, alltså 100 år senare än handlingen i boken. Det är precis som, ja, detsamma när det kommer till petrodonerna. Alltså flygödlarna, de blev inte namnsatta förrän 1870.
Oj, oj, oj.
De hittades 1870 och fick namnet 1871. Och fossilerna hittades i USA. Det är ett jättestort fel av Margit. Jag kan inte lägga det ifrån mig riktigt. De pratar om utdöda djur som ingen har hittat än. Allra minst då ungdomarna i gruppen som inte ens i framtiden har fått utbildning om de här djuren. Så till resten av boken. Den är spännande från första till sista sidan. Det är handling hela vägen och den är så bra skriven att jag befinner mig både på steppen och i ett mycket gammalt slott. Älskar översättningsbrickorna som madragerna har. Helt i Star Trek-stil. Och det är det ju faktiskt, det är precis som i Star Trek.
Ja.
Och är jätteglad att de fäster en bricka på gode gamle Nero så att han också kan förstå vad de säger.
Ja.
Historien är så spännande som den kan vara i Margits böcker. Alla klarar sig bra, nästan då. Jag tycker att Daniel börjar bli en väldigt liten fröken som bara klagar och inte kan göra någonting. Och självklart går hon vilse i skogen. Fast trots att hon faktiskt ser Theresienhof när hon blir nedsläppt. Hur dum kan man bli? Allt i allt, en väldigt bra bok som sagt. Min favorit är alltid Taran. Men här är madragerna ännu bättre. Gillar de söta, lite stora och klumsiga tjurarna. Och till slut, jag väntar ivrigt på poddarna. Jag tycker jättemycket om den här podden och ser fram emot Ljusets rike. Och tack, ni gör ett fantastiskt jobb. Ja, Anna, Ljusets rike, vi ser fram emot det.
Ja, eller nej.
Ja!
Kanske.
Piu, 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 piu.
Ja.
Ja.
Nu tar vi det lugnt.
Piu.
Nej, nästa svar kommer från Kol Mia som är nyfödning på forumet. Välkommen hit.
Välkommen.
Kol Mia säger först och främst: äntligen är jag i kapp. Hittade er en podd alldeles för sent och har inte kunnat resa mer. Hunnit med två omgångar i Sagan om Isfolket, en häxmässan, en Ljusets rike. Så fann jag er. Så då börjar vi om igen i januari. Det var sjukt kul att varma bok med er en podd. För varje gång man läser Margit upplever man något nytt spännande, nya positiva och negativa känslor. Och sen genom er ser man även andra detaljer med nya ögon på ett väldigt positivt sätt. Men nog om det. Jag minns häxmässan som toppen. Men nu när jag går igenom en gång till är det inte riktigt lika bra. I kapp så sent som bok 12 så ska inte babbla på för mycket om gammalt groll. Jag har alltid älskat Mori. Men kanske överlag karaktärer som Tengil den gode, Cole Simon, Mori. Jag menar inte att de är lika fullt ut men de har en utstrålning som lyser igenom i Margits skrift och fångar den på direkten. Och där kom babblet igen. Denna bok är jag beredd att hålla med om många ovanstående negativa kommentarer men samtidigt inte. För jag väljer att se bort från allt som inte är konsekvent, regler man glömt, hur lätt man kommer ut knipor och så vidare i denna bok. För denna bok talar till allt jag älskar med fantasy, övernaturligt och så vidare. Madragerna är mina absoluta favoriter. Bästa tillfället i boken är när Villeman hittar dem och sen allt från en stund med madragerna. De klev rätt in i mitt hjärta redan första omgången jag läste och jag vet inte om jag kan förklara varför. De är så fina. Räcker det? Sen tycker jag om alla historier från förr. Madragernas resa som faktiskt slutar med att de blir fångade i x antal långa år. Så inget lyckligt slut för dem på sätt och vis eftersom de lider väldigt länge. Att vi får mer om lemurerna, Sigge och hans vänner och så vidare. Men som sagt, jag triggas av allt som inte finns på riktigt. Sämst i boken är kanske ändå Tågexpressen. Finns för många sätt att färdas på och jag känner mig rätt ointresserad. Dietrichsen med glimtar helt okej och fint att Villeman fick se den resa målet tänkt sig själv. Önskar ett lite mäktigare slut för Sigge. Blir riktigt spännande när han var på G att ta Villeman. Men sen blir det OP, overpowered, igen för den goda fronten och en ovärdig död för fienden. Favoritkaraktär i boken, alltid nere som stående sådan och madragarna. Resterande frågetröken besvaras i ovanstående skrift. Kände lite hipp som hatt med mitt första inlägg. Jag har nog längtat för länge att få vara med så vet inte var jag ska börja. Hoppa in och stötta er, hopp om att få lite se lite piu piu i ljusets rike med er. Piu piu! Dan! Men, säger Cornelia, det viktigaste. Tack för det ni gör. Ni är underbara Dan och Anna. Jag älskar verkligen upptäckten av att så många älskar Margit. Här har man gått och trott att man var ensam. Se fram emot att höra er genomgång av bok 12. Ha det fint så länge, Mia. Tack så jättemycket, Mia, och välkommen in i gemenskapen.
Jättekul att du har hittat oss och är med nu.
Ja.
Det är otroligt att vi har hållit på med det i 5 år faktiskt.
Ja, gud, vi behöver hitta en hobby.
Jag tror att det här är vår hobby.
Ja, sant.
Det sista inlägget kommer från Silje Angrimsdatter som säger, vad tyckte du om boken? Detta är verkligen icke min favoritbok i serien. Jag är väldigt enig i många av de negativa kommentarerna som alla andra har kommit med. En sak som irriterar speciellt mycket är hur Danielle blir behandlad både från Margit och karaktärernas sida. Hon har förtjänat bättre. Och lika irriterande hur de här olika raserna blir rangordnade, att de är så mycket bättre högstående än de andra. Grr! Vilka är dina favoritögonblick i boken? När Villeman befriar madragerna och när han glimtvis får uppleva resan till Sigilions rike. Jag gillar faktiskt det lilla inslaget med isfolket här, men inte så mycket på resan hem. Hela hemresan är rörig och märklig. Det är också härligt när vi och karaktärerna får inblick i Neros tankar. Jag köper inte det här helt med språkbrickorna. Det är lite för bekvämt och inte särskilt trovärdigt att madragerna ska ha uppfunnit något sånt. Men madragernas historia är största del spännande och intressant. Favoritkaraktär, jag tror nog att det blir Villeman i den här boken. Och till slut vill jag önska Kål Mia välkommen till forumet och podden. Jag är så enig med det du skriver här. Och så citerar hon när Kål Mia sa, jag har alltid älskat Mori. Ja, kanske överlag karaktärer som Tengel Gode, Kål Simon, Mori. Jag menar inte att de är lika fullt ut, men de har någon utstrålning som lyser in i Margits skrift och fångar en på direkten.
Mm. Och det var alla svar vi fått. Tack så jättemycket.
Ja.
Och det är så kul att ni har så mycket olika åsikter som skiljer sig från vad vi tycker. För det är det som gör den här podden så kul, att inte bara jag och Dan, du och jag, Dan sitter och babblar, utan faktiskt att vi får in era åsikter också.
Ja, det är verkligen jätteviktigt. Jag tror inte vi hade pallat så här länge om det bara hade varit du och jag.
Nej, gud, jag tror vi hade blivit jättetrötta på våra egna röster.
Men det är inte bara du och jag, utan vi har ett stort antal lyssnare som har visat sitt stöd på Patreon.
Ja.
Och vi är för närvarande över $100-gränsen på Patreon.
Woho! Tack så jättemycket! Och du vet vad det innebär, Dan? Piu, 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 piu! Ja, vi ska till piu, piu, piu. Vi åker till Ljusets rike. Om det håller i sig, yes, så åker vi till Ljusets rike.
Och där kommer att finnas skurkar som är riktigt mäktiga.
Där finns det faktiskt riktigt ondska.
Som Sigilion inte skulle få putsa skorna på.
Har Sigilion ens ett par skor?
Ja, han putsar skor.
Ah.
Med ätter.
Men ja, så tack så jättemycket. Och vi ska säga tack till alla våra, de som stöttar oss på Patreon. Så ett stort tack till Anna Järdal, Mia Westerberg, Josefin Westman, Lisela Liselott Andersson, Virgi Harg, Mona Elisabeth Austad, Aidan L. Rydhammer, Elin Lindqvist, Medain, Alva Lundström Ramirez, Ingrid Johansson, Julia Mason, Mystika Ferry, Eva Martinsson, Solveig Gudnadottir, Desiree Lindmark, Monica Nyhus, Magnus Rask, Marita Vio, Jess, Maria Andersson, Kristina Storm, Petronella Thorén, Hanna Naversö och Karin Källström. Tack så jättemycket för att ni stöttar oss. Ni är fantastiska.
Tack så otroligt mycket. Och jag gör ju, som jag säkert har skrivit om förut, 14 poddar. Ingen har så många sponsorer på Patreon jämfört med mängden lyssnare som Isfolket har. Dessutom har ingen podd högre betyg på iTunes.
Woho!
Än vad den här podden har.
Det är fantastiskt. Så glad för det. Då är vi klara med det här. Nästa avsnitt reser vi till Kloster i Tårarnas dal. Men vart kan man hitta dig tills dess, Dan?
Man kan hitta mig på Instagram. Där jag heter Dan Hörning, så är det lätt att hitta. Och där lägger jag upp diverse störande bilder från alla mina poddar. Och någon gång ibland lägger jag upp en bild från mitt liv också. Jag finns även på Twitter och där heter jag också Dan Hörning. Jag har en sida på Facebook som heter Dan Hörning, författare och poddare. Jag har också försökt ta upp allting jag gör. Just nu pågår det en pandemi, så jag hoppas att alla är försiktiga och tvättar händer och håller avstånd. Mm. Men om ni vill veta mer om pandemier kan ni lyssna på min podd Pandemipodden. Där jag just nu håller på att ta upp SARS, det andra coronaviruset, SARS-CoV-1, som härjade 2002-2003. Och den historien om hur SARS faktiskt stoppades. SARS var ett långt hemskare virus än det som hemsöker oss nu. Så det ska vi vara väldigt glada för. Så det är en historia i minst 7 delar om hur vi faktiskt lyckades stoppa pandemin 2003.
Spännande.
Ja, var hittar man mer av dig då, Anna?
Jag finns på Twitter under Anna Seras. Där får ni hemskt gärna gå in och följa mig. Där blir det mycket Twitter nu i pandemitider när man jobbar hemifrån. Jag finns även på Instagram. Och där blir det väldigt mycket bilder på mitt liv. Där heter jag Setsuna Seras. Bilder från mitt liv, vad jag gör och annat. Och sen finns jag på Facebook. Jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Ni får hemskt gärna gå in och följa mig. Där postar jag lite roliga bilder, artiklar jag skriver och framförallt saker från min blogg och även från olika podcasts som jag gör, framförallt med Dan.
Hur länge har du bloggat nu?
Oj, jag har bloggat sedan 2015 tror jag. Längre än så. Jag har bloggat i väldigt många år.
Jag tänkte att det måste vara längre än så.
Ja, men jag tror det är 2013.
Ja, det var en grej långt innan vi började med den här podden.
Ja, bloggen har nog alltid funnits där. Jag har flyttat min blogg lite till och från, men sen 2008 har jag bloggat.
Mm. Det är bra jobbat. Jag har drivit ett antal bloggar. Alla är nedlagda då.
Oj, oj, oj. Min blogg är up and live and kicking och jag har ett nytt blogginlägg som kommer ut någon gång i morgon i alla fall.
Bra jobbat!
Aha.
Okej, kloster och grejer. Det är bara att börja läsa.
Ja.
Snart är vi tillbaka.
Ja, och tack igen för allt ert stöd och för att ni följer med oss.
Och lämna inte Patreon nu.
Nej.
Så att jag får...
För att passa på med det här, liksom, vi måste ligga på $100 hela tiden för vi ska fortsätta.
Nej! Tänk om vi måste avbryta mitt tid.
Ja, taskigt läge då blir det inget mer pew-pew.
Nej, vi måste ha pew-pew. Och nattsvarta rosor.
Åh, jag älskar den boken. Åh, gud. Ja. Jag ser faktiskt också fram emot det här. Mest för att jag inte kunnat läsa hela Ljusets rike. För jag har väntat på att vi ska faktiskt komma dit.
Inte läsa i förväg.
Nej, jag vet. Jag håller mig i skinnet.
Ja, bra. Mm. Oh, det kommer bli så bra. Det finns ingenting orimligt i Ljusets rike.
Absolut inte. Allting är fullständigt.
Nej, det är helt realistiskt.
Ja,
Ljusets rike. All facts check out.
Alltså, Ljusets rike får ju andarnas vara eller icke vara fram som det mest logiska som hänt sedan isglassen uppfanns.
Spoiler.
Det är inte så mycket spoiler.
Ja, nej, nu har vi för roligt.
Ja. Ha det bra, så ses vi i klostret i Tårarnas dal, Dan.
Det ser jag fram emot. Mm. Ha det bra.
Hejdå.
Thank you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.